Så gott att vara här igen, vänner. Idag är det alltså den 13:e söndagen efter trefaldighet. Det heter i alla fall så på kyrkiska. Och kyrkiska är ett väldigt speciellt språk som man inte ofta pratar utanför kyrkan. Jag tänkte när vi sjöng första salmen. Serafer och keruber och serafer. Undrar hur många som vet det, utom de här som är korsordsnötare. Och jag tror att om vi skulle ställa frågan till människor här ute på trottoaren en sån här dag, om de vet vad det är för dag på kyrkåret, så skulle vi nog inte få så många rätt där inte. Nu är vi inne i det här halvåret på kyrkåret där det inte finns några stora kristna högtider. Utan då har väl någon smart hjärna kommit på någon gång att något ska vi fira. Och så firar man trefaldighet. Hör ni vilket ord det är? Trefaldighet. Enfald vet vi vad det är. Mångfald. Ja, det vet vi. Det står nästan varenda dag i tidningarna. Men trefald. Om man åtminstone har sagt tren i alla fall. Men precis som du sa att idag är det valdagen. Och det tror jag de flesta skulle pricka in. Man går och röstar och andra gör det inte, men för Guds skull, för Guds rikes skull, gör det och följ ditt hjärta. Och jag känner mig väldigt lugn när jag säger följ ditt hjärta. Och sen kommer hela Sverige att stå på tå ikväll och invänta det här valresultatet. Jag har bett till Gud för den här gudstjänsten att få ett budskap som ska göra skillnad. Där vi efteråt ska kunna säga, men oj, vad häftigt. Och kanske som vi sent ska glömma. Jag tänker inte stå på händer. Men det innebär att vi kan låta den helige ande bädda ner det här ordet, Guds ord, djupt i våra inre hjärtans mylla. Och sen får det finnas där. Och hur frukten blir, vad det växer upp till, vad det blir resultatet, det är faktiskt Guds sak. I samarbete med oss. Vad fick jag då för text? Fick jag ett profetord? Nej. Fick jag en allvarlig varningstext? Nej, inte det heller. Fick jag en förmaning om denna, som vi ibland säger, sena timma? Nej. Vad fick jag då? Jo, jag fick en text som är dagens text, som ser ut som ett helt vanligt bevingat ord. Det hade i alla fall med tiden blivit känt som. Och den text som jag har fått, det är från Matteus. Matteus 7 och 12, ni känner igen det. Och där står det så här när jag läser Jesu namn. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Amen. Jesus, jag tackar dig för ditt eget ord. Och precis som jag sa så ber jag att du ska bädda ner det här i våra hjärtans goda mylla. Att det faktiskt leder till att vi förändras på något sätt som är gott för ditt rike. Tack för att du är med i den processen. Amen. Medmänniskan. Om vi gör en särstavning. Medmänniskan. Och så kan vi alltid sätta det som en kontrast till mot människan. Det handlar om att välja. Och jag tänker att vi står egentligen i valsituationer varje dag, åtminstone. Och det vi väljer mellan, vad kan det vara? Jo, jag, ego, mot du, vi mot de andra, rättfärdighet gentemot orättfärdigt, förvaltande som har Guds rike till jämfört med förbrukande, hållbart jämfört med förgängligt, eller kanske generöst mot girigt. När jag var i 10-årsåldern, jag är så här lägerunge, uppväxt på att åka på läger. Och då sjöng vi frimodigt i den här lägerkören: Välj nu, välj Jesus och välj för livet. Och det var hela hjärtat var med. Men så okomplicerat det var. Vad det skulle leda till och vad det betydde, det hade vi ingen aning om. Men det fanns ett beslut i botten som en del av oss har stått för under resten av våra liv. Och det var: vi väljer Jesus. De här texterna som vi har läst nu, både från Matteus och från Romarbrevet, de är egentligen ganska starka. Och jag har sett att för mig var det viktigt att jag fick med mig en sån här bibelvers redan som barn. För det som sattes in i hjärnan på den tiden, det tycks sitta kvar, till skillnad från ett och annat som jag senare har försökt plugga in där. Allt är inte evigt på något sätt. För då pluggade vi in att Bibeln har 66 böcker. Och så lärde vi oss dem utan till så vi skulle kunna rabbla dem. Och det kan göra fortfarande. Men det har ju ändrats. Vi fick ju tillägg till apokryferna. De där är det 9 böcker väl. Någonting sånt där. Så det ändras. Bibelverser i stort. Det kanske vi inte kan jättemånga. Men jag tänkte att om någon skulle väcka mig mitt i natten och be mig rabbla någon bibelvers, så förutom Johannes 3:16 så ligger den här väldigt bra till. Om vi skulle fråga någon ute på trottoaren igen om de kan någon bibelvers, så det är nog inte lätt idag. Skulle vi däremot säga: kan du den gyllene regeln? Så tror jag att en och annan skulle kunna rabbla den. Men inte tanken på att det är en bibelvers, utan just för att det är en god regel på något sätt. Varför? Varför kan vi rabbla den här? Jo, alltså, den har ju funnits med som den gyllene regeln i vårt talesätt överhuvudtaget. Men jag tror också att den uppfattas som moraliskt och religiöst obunden ungefär. Som en så här bra grej som vilken humanist som helst skulle kunna klara av. Moral av den högre skolan. När jag läser den här bibelversen, och det hände för några år sedan att det började, då hittade jag ett gudstilltal som jag aldrig hade tänkt på när vi fick lära oss den utantill i den helt vanliga skolan. I grundskolan där vi läste oss alla psalmverser. Och orden och versen här, det händer någonting i hjärtsakten därför att de har sitt ursprung i Guds hjärta. Och de här var så viktiga, de här orden och den här versen, att den finns med i evangelierna. Jesus uttalade den. Den har blivit kanoniserad. Den kommer att räcka i alla år. Och vi kan tycka, men är det inte en liten bagatell bara? Du, ingenting av det du och jag säger eller gör eller skriver kommer att stå sig 2000 år. Jag tar det som ett löfte. Men det här finns kvar. Därför att det har ett gudomligt ursprung. Ska vi titta lite noggrannare på den här versen, och jag gör det väldigt gärna. Så kan vi säga så här. Vi använder talesätt idag som går strick i stäv med de här orden. Till exempel: bra kar reder sig själv. Ensam är stark. Glöm det. Sköter själv och gör något annat i de andra. Eller: du sköter ditt och jag sköter mitt. Och så här avsnäsande uttryck: och var fick du luft ifrån? När det handlar om andra människor. Eller: ja, man kan ju inte hjälpa alla och räcka till för alla. Då riskerar man själv att gå sönder. Det har ju ingen vunnit på. Så varför ska jag bry om min medmänniska? Gör henne till motmänniska. Men det är en god regel som grund för rättvisetik eller någonting. För några år sedan så hade Östgöta korrespondenten Korren en serie, ett tema under rubriken: vilken värdegrund ska vi ha i vården? En del av er kanske kommer ihåg det. Och somliga ansåg att eftersom vi är ett kristet land så ska vården vila på en kristen värdegrund. Och teologer i mig menar då, vilken är det? Vilken är den kristna värdegrunden som inte till exempel judarna kan stämma upp i, så det blir en judisk kristen värdegrund? Det finns faktiskt bara ett bud som är genuint för kristen värdegrund. Och vad är det? Jo, älska din fiende. Och det är inte lätt att göra vård av den alena. Men i den där debatten i Korren så uttalade sig en av landstingspolitikerna. Och han sa så här: vården ska vila på en religiös värdeneutral grund, som till exempel: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra mot dem. Och jag log naturligtvis när jag läste här och tänkte, han är väl en av de få som inte har en aning om att han står och gör ett bibelcitat. Och om vi säger som så, han var inte känd för att göra bibelcitat. Men ska vi göra en sån där interaktiv övning i gudstjänsten? Jag vet inte om ni brukar göra det. Interaktiv är så där att vi blir delaktiga och engagerade allihopa. Och så hörde jag det här enorma gensvaret: ja, det gör vi. Jo, jag tänkte så här: vi tar en minut och så får ni samtala med varandra om hur en riktigt schysst, rättvis och god medmänniska eller polare eller vän ska vara. För allt vad ni vill att människorna, medmänniskorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Så fundera på en minut: hur ska en riktigt bra medmänniska vara? En minut från och med nu. Femton sekunder kvar. Fyra, tre, två, ett. Stopp. Time out. Det blev lite grann som att trycka på en knapp. Det bara satt igång här. Vad spännande. Vad kom ni fram till? Härlig?
Ja.
Ärlig? Ja, ja. Ja, det ligger nära. Härlig och ärlig. Ja, tack. Flera?
Ärlig.
Ödmjuk.
Att kunna lyssna.
Att kunna lyssna.
Ställa upp när man behöver.
Ställa upp när man behöver.
Någon man kan lita på.
Någon
som gör det lilla extra bara för dig.
Någon som gör det lilla extra bara för dig. Dagens ros. Ja, vi nöjer oss med det. För det här är ju gott. Och så kan man tänka så här: men är det här radikalt evangelium? Ja, vet du vad? Jag tror det är det. Därför att de här verserna, de förankrar oss i här och nu. Och det är det som Gud vill. Vi ska vara närvarande här och nu. Väl förankrade i Östgötamyllan, men hjärtat i det himmelska. Därför att de här verserna utmanar oss att inte förfalla till någon form av privatreligiositet eller människor från vänd andlighet. Utan Gud är med oss när vi möter andra människor. Det handlar alltså tron handlar inte bara om individens relation till Gud, utan sannoliken om våra relationer till varandra. Därför Guds relationen inkluderar alltid både Gud och hela skapelsen. Och vi kan glädjas åt att i den hebreiska grundtexten så kan man egentligen inte säga bara en människa. Utan man säger alltid den människan och Gud. Som jag skulle använda Anders som exempel, så går det alltså inte att säga ja, jag gör det här för Anders. Utan jag gör det här för Anders och Gud. Det är ett oslagbart team som inte går att dela upp. Och det gäller varje människa. Och det gäller varje djur. Och därför kunde Jesus säga, inte en sparv faller till marken utan vår Herre. Förstår du? Det här är alltså riktigt radikalt evangelium. Och det gör att den gyllene regeln inkluderar varenda Ebola-drabbad människa i Afrika. Den gör att varje rumänsk tiggare på Linköpings gator finns med i evangeliet. Den gör att varje offer nere i Ukraina finns med här mellan raderna. Och det gör att varenda ung kvinna som blir gruppvåldtagen av ISIS i Irak göms i de här verserna. Det här är evangelium. Så den här versen handlar om eller vi möter i den bilden av lever vi i en gudsrelation, så kommer den gudsrelationen att konkretiseras. Det kommer att märkas hur vi möter andra människor. Vi möter andra människor och Guds rike blir synligt. Och det är därför som jag kan säga att en av mina uppgifter på universitetet är att skapa mötesplatser. Där himmel och jord möts, där Gud och människor möts. Där jag skulle kunna säga, här finns himmelrikets port och den är öppen. Och det är det som sker i mötet när vi har med oss det här evangeliet. Tron blir konkret, den manifesteras. Och om den inte gör det, då är det ingen Jesus-tro. Utan då är det religiös eller kristen filosofi. Och det är någonting helt annat. De här verserna var helt unika när Jesus tog dem. De finns med i de österländska religionerna som liknande allmängods kan vi säga. Även inom judendomen så fokuserar man på de här orden. Hillel, eller de judiska lärarna, rabbinerna, som levde ungefär vid Jesu tid. Han betonar den här versen, men han vänder på den lite grann. Och det gör han därför att när hedningar skulle övergå till judendomen, när de alltså skulle konvertera, då behövde de en förklaring, en kort förklaring på vad innebär judendom. Och då hade man ett talesätt och det var så här, en kort form, det är det som man kan berätta om när man står på ett ben. Och då förstår du, då blir det ingen lång predikan. Varken den som säger det eller den som lyssnar skulle klara om det. Och då sa Hillel så här, och jag citerar ur en bok. Vad du hatar ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela lagen. Allt annat är kommentarer. Ja. Och i en av de apokryfiska böckerna i Tobias bok heter det så här. Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig. Men Jesus gjorde så att han vände orden till en positiv mening. Och med en enda mening, med en enda vers förklarar han hur Gud vill att förhållandet ska vara med människor emellan. Och inte minst med människor i Guds rike. Så vill Gud att vi ska leva, att vårt utflöde av livet ska vara. Och det här blev Jesu uppmaning, eller utmaning, eller vågar vi säga påbud. Och ingen av oss kommer undan. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och när jag tänker profeterna, då väger det tungt. Alltså är det det som ligger bakom Jesaja ord som jag med bävan ibland läser? Då förstå att det här är stora ord. Så det är med det här ordet som är halleluja. Det är mycket lättare att säga det än att göra det. Men bibelversen är inte så okomplicerad som vad den först kan verka. Men den kräver att jag tänker till. Allt vad jag vill, har jag funderat på det? Det är det jag ska göra. Men då blir det väldigt närgånget. Och vi kan ställa de här frågorna till varandra, till oss själva då. Vad vill jag att andra ska göra för mig? Vill jag överhuvudtaget att andra ska göra någonting för mig? Kommer jag att kunna ta emot det från dem? Eftersom jag tänker att de ska ta emot det här från mig. Kommer det bara att kännas pinsamt om de gör det för mig? Och om de gör det för mig, kommer jag då känna att jag står i tacksamhetsskuld? Så jag måste bjuda igen helt enkelt. Och Herre min skapare, när skulle jag ha tid att göra det? Ja, det här är ingen lätt bibelvers. Utan jag måste rannsaka mig själv och reflektera över vad händer i mig och är jag beredd att ta det här steget. Allt vad ni vill. Och jag funderar på om Jesus genom de här enkla orden vill göra oss beroende av varandra. Bryta vår tids stora förbannelse som är individualismen. Kanske återigen skapa en ömsesidighet som gick förlorat redan tidigt i mänsklighetens historia. Att vi ska leva med och nära varandra. Skulle det påverka vårt sätt att vara och möta andra människor i Linköping och den isolering som finns? När jag första gången drabbades av det här så tänkte jag så här. Har jag någon gång berättat för någon om mina allra innersta önskningar och drömmar? Och då menar jag verkligen alla innersta. Det som finns där i hjärtats djup, outtalat, och förhoppningsvis finns det ingen display i pannan som talar om vad det är för någonting. Och du skulle kunna tänka likadant. Har du berättat för någon gång om dina alla innersta önskningar? Om din längtan, om dina behov? Och ni som lever i fasta relationer, har ni någon gång berättat för er partner vad det är som ni längtar efter? Och kanske har gjort det i många år eller rent av hela livet. Många lever i relationer där man tror att man lever med en tankeläsare. Och de hoppas att den här partnern ska förstå vilka deras innersta önskningar är. Och så ska de gå i uppfyllelse. Då ska jag ge dig ett bryskt konstaterande. Många tror att de lever med en tankeläsare. Men väldigt få gör det. Utan om vi ska få våra önskningar och drömmar uppfyllda, då får vi vara så snälla och berätta om det. På samma sätt som när vi beder till Gud. Vi får göra våra önskningar kunniga. Vi får sätta ord på dem och säga: Gud, det här menar jag. Det är det här jag tänker på. På samma sätt behöver vi göra med våra innersta önskningar. Och jag tror att det här kan vara ett tecken på också när vi börjar ge det till varandra. Som att vi faktiskt litar på att våra relationer håller. Jag har suttit ner med pensionärer som aldrig har berättat det för varandra. Aldrig någonsin. Men det har funnits där under hela livet. Och du ska veta om vilken enorm befrielse Och vilken glädje som händer i rummet och kanske i himlen också. När de för första gången berättar det för varandra. Och kommentaren är återkommande. Men varför har du inte berättat det, min älskling? Jag visste inte hur du skulle ta det. Och du själv då? Nej, jag visste ju inte hur du skulle ta det här. Allt vad ni vill. Om jag skulle ge er en ny uppgift att interagera, och jag tänker göra det. Det är ingenting som ni ska redovisa, det är ingenting som ni ska berätta för mig eller någon annan här inne offentligt. Men jag säger så här som en uppmaning. Tänk ut minst en sak som du längtar efter, som du drömmer om, som du verkligen önskar, men som du aldrig berättat om tidigare för partner eller vän eller någon närstående, men som du skulle vilja berätta om så att den går i uppfyllelse. Jag repeterar. Tänk ut minst en sak som du längtar efter, drömmer om, som du önskar att det ska förverkligas, men som du aldrig berättat om tidigare för din partner eller annan vän eller närstående, men som du skulle vilja berätta om för att det ska gå i uppfyllelse. Jag ska vara tyst i 30 sekunder och så får ni fundera på den saken från nu. Time out. Det kan kännas obekvämt och det kan kännas ovant. Men det här är viktigt. Det här är riktigt viktigt och jag tror att den Jesus som kallade sig själv och kallar sig själv för sanningen, hans ande, sanningens ande, han vill befria oss att vara så sanna det bara går. Ett sätt för dig som kom på någonting som du aldrig har berättat om det är lättare att skriva ner det på en lapp och ge till den det gäller, så gör det. Det kan vara lättare. Men det är Jesu uppmaning till oss. Vad vill du att andra ska göra för dig så att du kan göra det för dem? Ibland så kan det kännas som ett nederlag att man inte har gjort det här tidigare. Men då vill jag berätta för dig. Du är inte någon ensam om det här, utan det här gäller många människor som behöver öva sig i öppenheten. Orsakerna skiftar, men nu dök tillfället upp, om jag ska citera lite fritt. Idag, om ni får höra Guds röst, så tillslut inte era hjärtan. Idag, om du ser den himmelska synen, så blunda inte. Utan se, här har Gud ett verktyg för din och min vardag, just här och nu. Och kanske någon funderar över, vad har det här med evangeliet att göra? Jo, vi har svårt ibland att sätta oss in i andra människors behov och nöd. Så vi måste bara ha Guds hjälp för att klara av det. Och våra personliga försvar, de slår till så att vi inte ens vågar tänka tanken fullt ut. I min vardag på Hälsouniversitetet finns ett ord som återkommer. Och det lilla ordet är empati. Att försöka förstå hur den andra människan känner. Och det här kan vara en sån sak. Det handlar om att tänka annorlunda. Om jag var du, vad skulle jag då önska att du gjorde för mig? De ombytta rollerna eller omvända rollen. Om det var Jesus jag hade på besök, hur skulle jag tänka då? Under åren När vi bodde i Spanien så ringde det på dörren en helt vanlig veckodagsmorgon. Eftersom lägenheten låg granne till kyrkingången så var det inte så konstigt att någon ringde på som hade behov. Och där stod en man i min ålder. Ganska lika kroppsbyggnad men väldigt illa medfaren. Han bad om pengar. Han skulle äta frukost. Och snett över gatan låg en liten bra frukostbar. Så det hade varit behändigt att sticka till honom några pesetas och säga hej då. Och där och då kom tanken i min hjärna. Tänk om det är en test från himlen. Tänk om det är Jesus. Så jag sa välkommen stig på. För det skulle jag sagt om det var Jesus. Jag skulle önska att han bodde där. Och mannen steg på. Vill du ta dig ett bad? För det tänkte jag. Det skulle jag önskat om jag var i hans kläder. Ja, tack, sa han. Och sen gick han in i badrummet. Och jag sa, jag ska ta fram lite kläder som du kan få istället. Han badade länge och väl. Det doftade gott om schampo där inne efteråt. Och sen räckte jag in kläder åt honom. Det var inte helt nytt men det var jättefräscht. Och jag hade två kostymer så han fick en. Och sen kom han ut som en helt ny människa. Han fick pengar med sig. Och jag såg att han gick snett över gatan. Och för mig var det där. Ja, det var en häftig stund. Jag tänkte, jag är så tacksam att jag hade tänket. Tänk om det hade varit Jesus. För då tror jag att vi agerar annorlunda. Men det här evangeliet är precis så radikalt. Att vi behöver tänka det många gånger. Tänk om det är Jesus. Så jag tänker så här, Gud hjälp mig. Jesus, fyll mig med din sanning och din kärlek. Och helige ande, ge mig kraft att våga. Jag ska avsluta med en kort berättelse. Min son Daniel hade ett armband på sig, och det har han fortfarande, för några år sedan. Och jag hade aldrig sett ett sånt armband förut. Det var 4 bokstäver. Och jag funderade på vad det betydde. Men eftersom det var 2 stycken W så förstod jag, det här är inte svenska, det är troligen engelska. För det finns ju en massa ord på W. Sen fanns det ett J också, då tänker jag med tanke på Daniel. Ja, det är nog Jesus där någonstans. Ja, men du vet, man kan sina barn så där. Men jag fick helt enkelt fråga Daniel. Du, vad betyder det där för någonting? För det är väl en förkortning? Ja, det är engelskan. Och det betyder, what would Jesus do? Översatt, vad skulle Jesus göra? Sen har jag sett ganska många unga människor som har sådana här armband. Och jag har även sett några som med frimodighet har tatuerat in det på handleden. Som ett minne för varje dag. Väl synligt. Och vi behöver inte störa oss på varken att det är på engelska eller att det är tatuerat. Utan vi kan fascineras över själva tanken. De vill hela tiden ställa frågan, vad skulle Jesus göra? Ständigt. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, sa Jesus, det ska ni göra för dem. Ja, och vad skulle Jesus göra? Amen. Jesus, tack för att du talar både till våra hjärtan och till våra öron. Tack för att du vill någonting. Tack för att du aldrig ger upp med den församling som du älskar så djupt. Utan du vill hela tiden vårt allra bästa. Jag vill tacka dig för att det är också sant här idag. Du älskar den här församlingen. Du vill den bästa. Du vill förankra församlingen i vår egen närtid, i vår egen samtid. Och du vill låta den få uttrycka ditt hjärta konkret och tydligt. Precis där vi är. Tack för att du gläder över oss.
idag, just nu är du glad för oss. Och vi tror att hela himlen gläds med dig. Och vi önskar, Herre, att du ska fortsätta att kunna glädjas över oss. Öppna våra ögon så vi ser det du ser. Öppna våra öron så vi hör de rop som finns i världen idag. Och öppna våra hjärtan så vi kan ta in empatiskt de här känslorna som vi anar runt omkring och som vi tror att vi förstår någonting av. Och jag vill tacka dig för att du aldrig ger upp med